Så ett utflyktstips för den som är historieintresserad och också åker utanför Skåne kanske så här på sommaren. Det som människor förr lämnade efter sig, antingen fynden kommer från Sverige eller andra delar av världen, utgör pusselbitar för dagens arkeologer när de skapar sig en bild av förgångna tider. Precis som framtidens arkeologer kommer att tolka vår tid genom de saker vi lämnar efter oss. På Lödöse museum i Lilla Edets kommun, 4 mil norr om Göteborg, visas utställningen Bilder av våra förfäder. Där diskuteras varför vi slänger vissa saker medan vi sparar andra. Och en hel del av den historia som visas på utställningen kan man också känna på, som reportern Ann-Sofie Andersson gör här.
Hade man hittat den här lilla här, alltså jag vet inte om man hade identifierat det som en yxa direkt.
Nej. Det är klart att många av de här, alltså jag tror nog att många sådana här föremål från stenåldern missas därför att man tänker att det är någonting naturligt eller så. Många skulle ligga säkert i barns stensamlingar och sånt, va?
Jag och museipedagog Marie Jonasson-Schmidt funderar kring några stenåldersyxor som ingår i utställningen Bilder av våra förfäder. På ett litet podium ligger ett antal yxor som man får känna på. Tanken svindlar när man tänker på att någon har suttit och arbetat fram de här verktygen för tusentals år sedan. I den här permanenta utställningen finns förutom yxorna en hel del andra taktila föremål. Allt från en skålgropsten till olika typer av textilier. Det finns också en audioguide och en karta av rummet i punktskrift för att den som har dålig syn ska kunna uppleva utställningen precis som alla andra. Vad man genom tiderna har valt ut att forska på eller ställt ut på museer, det har skapat bilder om hur historien har sett ut. Något som den här utställningen tar upp. Guld har alltid varit intressant i alla tider. Men det kanske inte är de fynden som ger mest nycklar till historien, det berättar Marie Jonasson-Schmidt. Istället kan en husgrund eller saker som textil eller läder ge mera svar. Men de är svårare att hitta.
Och ett spännande fynd som vi också tar upp här, det är ju det här, även om det inte är hittat här i Sverige, det är ju den här ismannen ifrån Hauslabjock då, på gränsen mellan Italien och Österrike. Man hittade ju honom infrusen i isen och hans kläder och alla hans redskap var ju fint, fint bevarade. Och det gjorde ju då att man plötsligt fick saker som skor, kläder, näverkärl där han har då förvarat elddon och sånt, va? Alltså hans, att han hade stoppat skorna fulla med hö för att hålla värmen. Och sen inte minst då föremål som man faktiskt trodde man visste vad det var. Som till exempel någonting som i vanliga fall hade tolkats som en spjutspets av flinta, insåg man plötsligt. Ja, men det är ju en kniv. Den är skaftad som en kniv och har en väldigt tjusig liten knivslida flätat av gräs. Så att ja, man fick plötsligt en helt annan syn på det då. Sen inte minst då hans yxa som ju då var av koppar, alltså av metall under en tid när arkeologerna ansåg att man använde inte metall. Fick man plötsligt skjuta tillbaka metallanvändandet i Europa lite grann. Att jaha, hoppsan, han hade tydligen en kopparyxa. Så det här är ju som sagt ett fynd som gav oss i ett enda slag hur mycket information som helst. Och man kunde också se på hans kropp som var fint bevarad, att han var tatuerad. Jaha, det hade vi ingen aning om att man tatuerade sig på stenåldern. Och att vad han hade ätit, vad han hade i magsäcken till exempel, sådana saker då, va?
Vad hade han ätit?
Ja, han hade ätit någon slags gröt av vete och kött. Och han hade också med sig som någon liten massäck eller så, torkat sådana gemskött då, någon slags alpbock eller så hade han med sig. Och dessutom en liten björkticka uppträdd på ett snöre som fungerar, kan man tänka sig, som någon slags antibiotika.
Ismannen hade gått en våldsam död till mötes. Han hade fått ett antal pilspetsar i ryggen och blivit mördad uppe på berget. Och just vapen, det är någonting som ofta kan bevaras till eftervärlden. Och när det gäller lokala fynd så visas bland annat några vackra bronsåldersvärd funna i Lilla Edet. Andra lokala fynd som man kan ta del av, det är hällristningar i taktil form.
Sen har vi den så kallade Skepplandaristningen, och den är i Skepplanda en liten bit härifrån. Och det är en otroligt häftig, suggestiv plats. Den är mycket, mycket större i verkligheten. Den är en av Sveriges största, jag tror det är den andra största ristningen som finns. Den är på en stor, lodrät, stupande klippa. Om du tänker att min hand är ungefär lika stor som den här handfiguren som man kan känna här då. Jag kan lägga min hand så den är. Så den är väldigt stor den här.
Jag skulle vilja säga att det är över en meter i så fall i verkligheten.
Precis. Ja. Och den är väldigt, den har jag själv många gånger åkt och bara för att känna på, för den är så häftig. Jag har tagit med barn dit många gånger, skolklasser och sådär. Och då brukar jag fråga dem, vad tror ni att det är för någonting? Och då har jag fått svar på allt från en båt, vikingaskepp, är det många som säger. Det är lite svårt att skilja på det här med viking och bronsålder såklart då. Vissa tycker krokodil, och det kan man ju förstå när man... Det finns ju någonting som skulle kunna vara en sköld eller kanske ett öga här framme och en lång nos. Eller om det är en skeppstäv. Och sen har vi dessutom en liten vagn här nere med runda hjul med kryss i mitten och en sån här hjulupphängning i mitten.
Mm. Nu ska vi se, det är hela den här övervåningen, så det är en rätt så stor utställning vi pratar om.
Det är en stor utställning, precis det är det. Mm. Och vi har ju taktila föremål i de flesta av avdelningarna då. Och då är det både föremål som är från forntiden och föremål där vi inte har haft möjlighet att ställa ut själva föremålet. Som till exempel här så har vi ju den här vittneskatten som hittades då på 90-talet. En bonde som kom och lämnade in en halsring utav guld. Med ett tjusigt mönster av guldtrådar och små guldpluttar på. Som kallas för filigran och granuleringsteknik. Och det här gjorde ju såklart museet lite intresserad av, vad har du hittat den här då, vad kan det här vara för plats? Så då började man undersöka platsen och då hittade man snabbt mer guld. Och det är då, vi får ju inte lov att, vi har inte möjlighet att ställa ut där, det här ligger i Stockholm, för det är ju så att hittar vi guld så hamnar det i Stockholm, därför att det är där man har såna säkra utrymmen då, där man kan förvara det. Vi har visat det för länge sedan, men då fick man ju ha specialmontrar och vakter och sånt då. Men det man hittade var helt enkelt sönderknycklade guldföremål. Dels då en väldigt tjusig halsring och dels lite guldtena, det vill säga alltså råmaterial, och dels en del av en annan tjusig guldhalsring som har knycklats ihop.
Varför har de gjort det? Ja, de är ju väldigt skadade.
Ja, de är väldigt skadade. Det här är gjort med flit. Det kallas för destruction of wealth på engelska. Att man förstörde för att kunna offra saker till gudarna. Det förekommer även vapen som har knycklats till på fruktansvärda sätt och brutits av och sådär. Och de här lades ofta då i sjöar och grunda sjöar, våtmarker och så vidare som ett offer. Och det fanns på den här tiden en gudinna som hette Nertus som oftast avbildas med en stor halsring om halsen. Och det här beskrivs av romerska författare. För nu är vi inne vid tiden runt Kristi födelse, strax efter Kristi födelse. Och då har det börjat komma upp romare till vår del av världen. Och de beskriver det här då, hur den här gudinnan Nertus med jämna mellanrum förs ut. Förs bort till en sjö, tvättas på ett rituellt sätt då. När man sedan knycklar sönder smycken och vapen och offrar det till henne. Och sedan så dödar prästerna trälarna, de här slavarna som bar gudinnan, och slänger ner dem i sjön också. Och så går man därifrån och sen så är liksom den här högtiden över då. Och detta gjordes för att man skulle då hålla gudar och gudinnor på gott humör.
En kopia av de halsringar som offrades finns nu på museet. Och den kan man få studera närmare och känna på. Vittneguldet hittades i Norra Björke utanför Trollhättan. Men det finns flera internationella utblickar på den här stora utställningen. Och inte minst så blickar utställningen även framåt. För hur kommer framtidens arkeologer se på vår tid? Vi som har så mycket grejer och som slänger så mycket. Vad säger det om oss?
Och det är ju rätt roligt att tänka sig. Jag menar, ett av världens äldsta museer var från flera tusen före Kristus nere i Iran, trakten av Iran där man helt enkelt hade ordnat upp saker som var då tusen år gamla då på den tiden. Och det är klart, då kan man fundera över hur kommer framtidens människor att sortera in de här sakerna då. Dels stenålders sakerna och dels sakerna som är från idag, som till exempel en juicepress, en jojo, en sån här plastlock till en Coca-Cola-flaska och så vidare. Kommer de att hamna i samma samling som till exempel då ett runt stenföremål från stenåldern som kanske är början till ett sänke till ett fiskenät eller någonting sånt, eller en vävtyngd. Vad kommer framtidens arkeologer att spara på? Mm. Vad kommer de tycka är viktigt och sådär då? Och sen är det ju också det att vi vet ju inte, med tanke på att vi har en datoriserad värld, det kan ju hända att blir det en jättekrasch med datorer, eller om framtidens teknik kanske inte klarar av att läsa gamla filer och sånt, så kanske det är så att väldigt mycket informationen om vårt samhälle försvinner. Och då är det ju de här gamla grejerna som man helt enkelt får ta vara på och fundera över och försöka pussla ihop. Hur levde de i början av 2000-talet? Så.
Det sa Marie Jonasson-Schmidt, museipedagog på Lödöse museum, som ligger i den nutida tätorten Lödöse. Gamla Lödöse, som den också kallats, räknas som en av Sveriges äldsta städer och blev på 1100-talet en viktig handelsstad. På 1400-talet flyttade staden till vad som nu utgör stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Utställningen Bilder av våra förfäder är permanent, det vill säga att den kommer att stå kvar flera år framöver. Till utställningen finns en audioguide och en karta i punktskrift. På museet finns även en taktil modell i trä av den gamla staden Lödöse. Museet har fri entré och som vi hörde i bakgrunden i inslaget så är barn mycket välkomna. Och mer information finns på hemsidan lodosemuseum.se. Reporter var Ann-Sofie Andersson på Ljudmagasinet som ges ut i Göteborg.